Fanny Widman, välkommen till Öppet Sinne.
Tusen tack.
Vad spännande. Du är ju vän till Elin Ribier som var här och har levererat två stycken spännande avsnitt. Och ett avsnitt som kommer att släppas väldigt, väldigt snart, så kommer man kunna lyssna på del två med henne. Men ja, då kontaktade du mig.
Det gjorde jag.
Ja,
för jag tog lite plats.
Ja, det behöver man göra.
Ja.
Man behöver ta plats här i livet. Jag tror lite på det att ibland, jag har gjort en grej själv, ibland när man bara sitter och väntar så händer det inte så mycket. Så man måste ta plats på ett så här bra sätt, och jag tyckte att du gjorde det. Du hörde av dig på ett bra sätt. Du tog upp ett ämne som är alltid, egentligen genom hela historien, alltid aktuellt. Och det är jämställdhet som vi ska prata om nu. Och det är lite det som du också poddar om själv.
Mm.
Så vad heter din podd och vad fick dig att starta den?
Fannys förebilder heter min podd.
Mm.
Och den startade jag ur ren frustration egentligen. Jag har jobbat som säljare i många år inom IT-branschen. Och upplevde ofta att jag fick mindre gehör än mina manliga kollegor. Jag var ute mycket på säljmöten. Och när jag började min karriär inom IT-branschen så var jag det tillsammans med en manlig kollega. För jag sålde väldigt avancerade system för kundtjänst. Kontaktcenterplattformar heter det.
Mm.
Och när jag började sälja dem så kunde jag ju absolut ingenting om tekniken. Så jag skulle driva det affärsmässiga och boka alla möten och liksom skriva alla avtal. Så jag var liksom ansvarig. Men jag hade med honom för att kunna svara på de här tekniska frågorna då. Och när vi började gå ut på möten så, jag kommer ihåg jättetydligt ett möte vi hade i Halmstad. Jag var superladdad, det var vårt absolut första kundmöte ihop. Det var första gången jag skulle liksom ut och sälja ut hos kund. Så jag var ju super förberedd och jätteladdad. Och vi kommer till den här kunden, varpå han skakar hand med mig och säger så här: tjena gumman, kul att träffa dig äntligen. Vi hade liksom pratat på telefon och mejlat några gånger sådär. Och sen kommer vi in i det här mötet och jag inleder med min presentation och presenterar våran lösning. Men märker under mötets gång hur jag liksom blir mer och mer osynliggjord. Det vill säga att när jag ställer en fråga så svarar han till min manliga kollega. När han har en fråga då ställer han den till min manliga kollega. Så jag kände mig mer och mer som ett kuttersmycke liksom i det här mötet. Jag kunde lika gärna gå ut och hämta kaffet. Och det enda jag tillförde egentligen, det var att han satt och kollade på mina bröst i en timme. Och sen när vi gick därifrån så skakade han med min kollega. Men han kramade mig och sa: tack gumman, bra jobbat. Och det var första gången som jag liksom fick upp ögonen för det här på riktigt. För att jag förstod inte vad som hände i det här rummet. Och efter det så började jag och min manliga kollega och liksom prata mycket om de här frågorna. Det vill säga att ja, vi märkte ju att det här hände liksom, inte kanske på det här extrema sättet, men det hände hela tiden när vi var ute ihop. Och sen en dag, så, för det som händer till slut är att man liksom börjar att klandra sig själv. Jag hade en chef som sa till mig att så här, när jag tog upp det här problemet så sa jag till honom att, eller då sa han till mig att ja, men du kan ju inte vara dig själv Fanny, för då kommer alla män att vilja ligga med dig. Du måste liksom tona ner din personlighet. Jag är ganska outgoing, ganska social och skämtsam. Och då är det tydligen så att män uppfattar mig fel, att jag är flörtig. Så jag kan inte vara så som person.
Mm.
Och då började jag ställa mig frågan om jag verkligen måste ändra vem jag är som person för att liksom bli mer business. Och jag började också ställa mig frågan om det liksom händer de här kvinnorna då som per definition har lyckats och göra de här fantastiska karriärerna. Så till slut så bestämde jag mig för att jag frågar dem, helt enkelt. Spelar in det och sen släpper jag det som en podd. För att jag ville ha svar på frågorna. Och då tänkte jag att det kan inte jag vara ensam om.
Vad har reaktionen varit från de som du har pratat med? Eller vad har deras historia varit?
Mina gäster.
Ja. Jag tänker lite på just den här frågan som du tar upp. För jag tänker på det här just med att om jag är snäll och trevlig och flörtig och då kommer alla vilja ligga med dig då.
Mm.
Som din, var jag fattar inte om det var din chef eller om det var en kollega som sa så till
dig. Min chef sa så till mig när jag tog upp den här frågan att jag tyckte att det var frustrerande liksom. Att många manliga kunder osynliggjorde mig, ville ta en fika med mig, ville träffa mig på andra sätt än vad som kanske var affärsmässigt. Då var det en chef som sa det till mig när jag rådgjorde med honom då.
Mm.
Och när jag har frågat mina gäster så blir det tydligt för mig att det här är så sjukt vanligt och det händer alla. Framförallt det här lilla gummanfacket som vi pratar mycket om. Mm. Där man liksom inte får gehör och där man känner att man kanske måste bevisa sig mer. Att man liksom kommer in i ett rum och upplever att här får inte jag gehör eller jag har inte samma jag är inte tillräckligt respektingivande. Och mina gäster säger att ja, det har hänt mig ungefär tusentals gånger, så jag kan inte nämna en situation, utan det händer jämt.
Är det skillnad på åldern på personerna som säger det här? Kan man se att det är fler äldre? Är det lika många unga? Är det vanligare bland yngre? Förstår vad jag tänker?
Jag tror
är det bara alla?
Det är lite olika. Vissa upplever att när de blir äldre så blir det lättare. Då får man mer respekt, och att det också hänger ihop med titel.
Mm.
Det vill säga att ja, när jag har en titel, när jag är vd på ett bolag, men då tar folk mig på allvar liksom. Men sen intervjuade jag ju Annie Lööf, och hon sa att det här händer ju fortfarande henne, fast hon är partiledare liksom. Mm. Att hon blir satt i lilla gumman facket, och att folk behandlar henne som att hon liksom är mindre kompetent på något sätt, för att hon är fortfarande en ung kvinna.
Mm. Vad tror du att det beror på?
Strukturer och normer. Vi har ju ett affärsliv som är skapat av män för män. Och det är klart att det får konsekvenser. Det vill säga hur vi ska vara, hur vi uppfattas, vad som premieras i näringslivet.
Vad säger din kollega, eller vad sa din kollega?
På det här mötet.
När du tog upp det här då?
När vi kom ut från just det där mötet så var både han och jag väldigt ställda. Alltså vi undrade sig, vad var det som hände egentligen? Och han sa också att han har ju hört det här att kvinnor behandlas annorlunda, men det här var första gången som han såg det själv med egna ögon. Så det var väl hans respons. Han tyckte att det var obehagligt, konstigt, och för honom blev det ju ett, han började ju hitta sätt att hantera det här på i sin situation liksom, eller i sin roll som man och så där. Hur kan jag stötta Fanny i det här?
Är ni jämngamla?
Nej, han var väl 10 eller 11 år äldre än mig.
Mm.
Så att, ja, han var äldre.
Mm. Ja, hur gammal var du, sa du, när det här hände?
Mm, det är nog 4 år sedan, så jag var väl 26-27 någonstans där.
Och åldern på mannen som kallar för lilla gumman?
Ja, 50 kanske.
50.
Mm.
Ja. Men fan sjukt att inte den här andra killen har sett det här tidigare. Hur började han hantera det? Som du säger, han började ju rannsaka sig lite själv där, lätt som.
Mm, det tror jag att man, när man ser det här hända, när man liksom ser hur det påverkar folk omkring en, då tror jag att man börjar reflektera.
Mm.
Vad var frågan? Vad han gjorde, eller vad sa du?
Ja, men du sa lite själv att han började själv.
Mm.
Kolla lite sig själv i det här sammanhanget med dig då. Så började han, jag tolkar att han började analysera sig själv lite grann, din kollega.
Ja,
hur
det
han
är ju
skulle
liksom,
hantera och hantera med dig.
Ja, men hur han liksom kunde hjälpa mig i de här situationerna. Hur kan han stötta mig?
Mm.
Och det han började att göra, det var att liksom, när jag ställde en fråga och kunden svarade till honom, ja, då kunde han säga så, ja, men som Fanny sa, eller som Fanny, eller om kunden ställde en fråga till honom som inte var teknikrelaterad, då sa han att men det här kan Fanny svara på, så att han hela tiden synliggjorde mig i det rummet. Och det var ju såklart en jättestor hjälp, för det ger ju också respekt då, istället för att han bara kliver över mig, han också.
Mm.
Så att han kunde ge mig det stödet.
Vilket teoretiskt sett skulle inte vara helt omöjligt heller.
Teoretiskt sett?
Nej.
Nej.
Nej, alltså att han skulle bete sig på exakt samma sätt som den andra, och att du blir osynliggjord av båda.
Nej, men precis, och ibland så gjorde han det omedvetet.
Mm.
Men vi blev ju väldigt nära varandra som liksom vän, för vi var ute och reste väldigt mycket ihop liksom, och ja, men du vet, var på mycket, mycket möten ihop, så då lär man ju känna varandra när man sitter i en bil i 8 timmar.
Mm.
Så ibland kunde jag ju liksom säga ifrån till honom, bara, men märkte du inte själv vad du gjorde nu?
Mm.
Du sa så här, eller du gjorde så här. Så vi började liksom reflektera jättemycket. Och jag tror att han fick sig en törn också, för att jag tror att han insåg sitt eget beteende liksom.
Mm. Vad är det som gör att vissa människor inte ser beteendet, skulle du tro?
Det är så vanligt. Alltså, man är så van vid att det är på ett visst sätt, tror jag. Och jag tror att många gör ju inte det här medvetet. Jag vill ju alltid understryka att jag tror inte att män liksom är dumma i huvudet, eller att alla män är elaka. Utan jag tror att det är så att vi har alltid gjort på ett visst sätt.
Mm.
Och då fortsätter man med det. Och det är inte för att vara dum, eller för att man vill förminska någon, eller för att man liksom, ja, vill vara ett svin. Utan det bara sker omedvetet.
Mm.
Om du alltid har gjort på ett visst sätt, så fortsätter man ju med det.
Ja, det är nog väldigt vanligt i alla fall. Att folk fortsätter i sina mönster och kanske också ser hur det har pågått och där, ja, snör man in i det spåret också. Vad säger dina vänner? Jag tänkte lite på dem som står dig nära på riktigt när du delar med, eller sa rättare sagt, när du delade mer av den här historien. Vad sa de?
Jag vet inte om jag pratade mer om just det läget.
Vad säger de idag?
Idag så tror jag de tycker att jag är ganska stark som liksom vågar lyfta upp de här frågorna på bordet. Och jag tror att de också börjar reflektera ganska mycket. För jag tror att det är ovanligt. Nu hade vi ju MeToo som var helt fantastiskt. Där vi började prata om liksom, ja men övergrepp liksom. Det är ju en sak. Men jag tror att det är superviktigt också att prata om de här vardagssituationerna som uppstår. Typ som det här lilla gummanfacket som jag som sagt pratar mycket om. För att jag brukar vara ute och föreläsa. Och då brukar jag be dem jag föreläser, för att det är oftast kvinnor då. Som jag är ute på mycket kvinnliga nätverk och pratar och sådär. Och då brukar jag be dem para ihop sig två och två liksom, och prata om, när blev du satt i lilla gummanfacket? Hur tacklade du det? Liksom, kan du minnas någon sån här situation? Och då blir folk nästan lite ställda liksom. Och så börjar de prata och så börjar de inse liksom att ja, men det här har ju hänt mig också, just i den här situationen. Så blir det liksom att man, ja, spinner vidare på det. Att man liksom ser hur ofta och hur mycket det händer. Jag tror att det finns en fara med att man blir så pass van att det händer, att man liksom inte lyfter upp det som någonting som är negativt.
Nej. Men, och det är lite där jag undrar på det här med åldern. Det där är lite kommer till det här med just det, jag är lite nyfiken på åldern på männen som säger just, använder sig av ordet lilla gumman. För mig är inte det liksom ett ord som riktigt cirkulerar i mitt vokabulär, om vi säger så. Nej. Jag skulle aldrig tilltala en tjej eller en kvinna med lilla gumman.
Nej.
Det är därför jag undrar om man kan se skillnad på, ja, men de som är närmare vår ålder, och liksom, är det där också? Är det så att det har hakat på liksom ner i åldrarna med att kanske till och med liksom grabbar på 25 bast och säger lilla gumman till sina kollegor då?
Ja, men det handlar ju inte så mycket om att man säger lilla gumman. Nej. Utan mer en känsla som alltså man får. Att jag känner mig som lilla gumman. Jag kommer in i det här rummet och så behöver inte vara att någon säger det till dig. Utan mer den här känslan av att du måste bevisa dig. Du får inte gehör. Förstår jag, så att det är mer det som är, när jag säger lilla gumman facket, så är det mer för att förmedla en känsla att nu känner jag mig som lilla gumman. Sen att den här kunden sa gumman till mig, ja, det är ju ganska jag tror att han kanske är den enda som har gjort det. Eller en av de få i alla fall som jag kan komma ihåg liksom.
Hur tilltalade han din kollega?
Det var lite mer grabbigt, lite mer tjena tjena och liksom, och också mer professionellt. Det kändes som att när jag höll min presentation så väntade han liksom på att min manliga kollega skulle ta över och liksom fortsätta mötet på något sätt.
Alltså det är så här, det är så knepigt, för jag är så långt frånkopplad det tänket som en man, säger jag nu. Alltså för jag tänker inte på det du säger, utan jag tänker mer på liksom det beteendet. Det är så otroligt långt från att inte kunna respektera vare sig liksom man, kvinna, tjej, kille, vad det nu än må vara, att liksom få föra fram sin talan, att se på folk så förminskade. Därför blev jag väldigt nyfiken på vad fan beror det på att folk håller på det här sättet. Det är det som förvånar mig väldigt, väldigt mycket. Men har du någonsin hört om killar som har känt så också av äldre?
Jag har faktiskt inte det. Sen tror jag säkert att det händer. Ja. Alltså att, att även killar får känna så här lilla gubben. Lilla gubben-syndromet.
Ja.
Att det händer också, självklart. Men jag kan ju inte prata utifrån det perspektivet. Liksom. Jag har ju inte det.
Nej. Jag är bara, som sagt, jag är nyfiken, för det är så långt bort det beteendet ifrån mig. Därför är jag så här, fan, vad är det som gör att folk håller på med det? Men vad liksom, när du väl började ta upp det här, jag tänkte i första stadiet då, vad var reaktionen från fler? Tog du upp det till exempel med, du sa ju att du hade tagit upp det med din chef, men vad var eftereffekten av att du hade tagit upp det? Var det fortfarande bara att, du är ju charmig och flirtig, va?
Ja, jo, men det var ju lite så, alltså jag pratade med honom, nu var han väldigt, han var sån här som satt och skämt om rödstrumpor och liksom huvuddukar och sånt på lunchen. Han var en riktig sån, ja, inte en jättetrevlig man.
Nej,
om man säger
jag fattar.
Så.
Han vet inte skillnaden på bakverksnamn och inte då heller kanske.
Nej, men han drog ju också ett skämt liksom, när min hund var i höglöp så skämtade jag om att hon var väldigt pilsk just nu. Ja, liksom. Okay. Och han bara, sådan matte, sådan hund, du vet sådana där skämt.
Ja,
men min reaktion på det var ju först att jag liksom behövde, jag kanske behöver anpassa mig själv. Liksom. Mm. Jag kanske ska vara en Fanny när jag går till jobbet och sen en annan när jag går hem. Mm. Det kanske är det som krävs. Men samtidigt så blev jag förbannad, för jag tycker inte att det ska behövas. Tänk vad mycket energi det tar att gå till jobbet. Nu är jag jobb-Fanny och sen går jag hem och då är jag någon annan. Alltså jag vill aldrig göra det.
Nej.
Jag tycker att det är väldigt, väldigt tråkigt också. Jag vill kunna skämta. Så sitter inte jag på kundmöten och skämtar om sex. Liksom. Det handlar inte om det. Det handlar ju om att jag ska kunna vara min person.
Mm.
Och att jag måste kunna ha den energin som jag har.
Mm.
Utan att män ska uppfatta mig som flörtig då. Eller att jag, bara för att jag inte är timid och tillbaka lutad eller liksom ställer mig i bakgrunden.
Ja, för det där är någonting, jag känner igen det du tar upp. Just det här med att det är så jävla lätt för många killar och verkligen tolkar det här trevliga som att det skulle vara en flört. Jag har hört fler säga det, fan, hon känns typ lite intresserad. Och jag har också försökt rannsaka varför reagerar folk på det sättet, eller killar såklart, varför reagerar de på det sättet. Jag har verkligen aldrig kommit fram till något svar mer än att vissa är så otroligt dåliga på att bedöma och tror att minsta lilla leende ska helt plötsligt betyda någonting. För jag personligen råkar kanske inte ut att man säger hej, jag heter Paul, vad trevligt att träffa dig. Ja, för jag tror att den här killen vill ligga med mig. Sen kanske folk har tänkt utan att säga, det låter jag vara helt osagt. Men det finns ett otroligt jävla skevt beteende hos vissa snubbar. Och jag har hört fler vänner komma med precis den tron också. Och ibland när de även har ställt frågan sen så har de blivit tvärbrända också.
Mm.
Och då har de ställt sig egentligen jättedumma.
Ja.
Att säga, fan, hur fan kunde jag misstolka? Oh shit, jag helt fel ute. Ja. Helt fel ute.
Men sen finns det ju liksom såklart en, jag menar, män och kvinnor ska ju attraheras av varandra. Så är det är ju bara ren biologi.
Ja.
Sen man får ju attraheras av vem man vill, ska man ju tillägga då. Men rent biologiskt så ska ju jag liksom bli attraherad av en man som är intresserad av mig.
Mm.
Och det får man ju förstå, men det kanske man inte ska ta på jobbet.
Nej.
Men, och det här handlar ju om, alltså vad kvinnor i näringslivet handlar ju mycket mer än om bara sexism och inte få gehör. Det handlar ju också om hur man bedöms annorlunda. Alltså det är ju en jättestor fråga.
Mm. Är det någonting som du själv har märkt av?
Ja, absolut. Alltså, jag är ju en person som tar ganska mycket plats. Som är en konsekvens som vi har pratat om redan. En annan är ju att en kvinna som tar plats får ofta höra att hon är för mycket. Eller att hon är... Om man är rak så då är man en bitch. Ja, men alltså, och det är så. Jag skickade ut en enkät till massa kvinnor. 700 svar fick jag. Där det liksom är ganska återkommande. Jag får höra att jag är för hård. Jag får höra att jag är en bitch. Jag tar för mycket plats. Jag förminskar mig själv för att inte få höra att jag tar för mycket plats. Och det hände mig. Jag hade en livepodd i september. Det är liksom hela marknadsföringen. Alltså det var ju en livepodd med Fannys förebilder, vilket såklart gör att jag hamnar i centrum. Så marknadsföringen blev ju kring det. Liksom. Och då var det en före detta chef till mig som sa till en gemensam bekant att om den här Fanny, hon har fått ett jävligt stort ego nu i samband med den här livepodden.
Mm.
Och det har ju inte med det att göra. Och för det första, är det något fel? Och för det andra, hade du sagt så om en man?
Mm.
Jag tror ju inte det, att man hade gjort det. Och det är för att jag tar plats.
Ja, jag tror att det i den instansen så tror jag att det kan just kanske gå lite åt båda hållen när det gäller lite det. För jag, min personliga, ibland så tror jag att vissa, det här, var, för att det här låg mig så nära. Det var en tjejkompis som delade en liten sketch på Instagram, alltså en sån här comic strip. Då det var en kille som presenterade ett humorprogram till typ någon av de stora kanalerna.
Mm.
Och då säger han så här, det handlar om två snubbar. Ta alla pengar du vill ha bara och gör den här produktionen. Och hon skriver, ja, exakt så är det. Killarna får alltid förtur.
Mm.
jag som har kämpat med humor och försökt få in det till de stora kanalerna, för mig var det en provokation. För då blev det som att det är så enkelt bara du är man. Och jag kände så här, fast nej. För jag nådde liksom aldrig riktigt fram, trots att jag kom skitnära.
Mm.
Precis som jag berättade för dig innan, där med hacka efter diamanterna. Det är exakt så jag har landat vad gäller mycket av min liksom humorkarriär. Och när vi har presenterat saker så har det hängt på en sån liten detalj att vi liksom inte har nått rott i mål. Och där kunde jag känna att så här, fast vi ska inte förminska liksom män och kvinnors kamp på det sättet att allting är så sjukt mycket enklare bara för att man är man. För det är inte riktigt det. Jag har kämpat i många år innan jag kunde få förmånen och verkligen så kunna leva på det som jag, på det som jag har velat. Så jag tror att det är nog lite, jag tror i vissa instanser beror nog lite på, för jag har även hört ganska många säga om andra snubbar också att ja, nu börjar egot växa på den här för att han syns och hörs i den biten. Så jag tror att just den kommentaren tror jag nog kan gå, glidas väldigt mycket åt männen också. Och jag tror det handlar väldigt mycket om avundsjuka överlag. Jag tror att där kan killar vara lika avis på andra snubbar som liksom lyckas med någonting. Då sticker det lite i ögonen ibland, tror jag.
Mm.
Men det kan däremot vara ämnet i sig som gör att de reagerar så som de gör när du får plats. Det köper jag däremot.
Ja, men sen i näringslivet är det ju svårare att vara kvinna. Det är ju så. Alltså, nu, jag är inte i din bransch, humorbranschen. Men du är inte kvar där, va?
Nej. Jag är inte kvar där längre.
Du har lämnat det. Du gav upp.
Det gick inte, jag gav upp. Jag fick ge vika.
Ja, var det stand-up-komedi du höll på med?
Jag höll på både med stand-up och sketcher, så jag har gjort båda två. Och jag kan dra hela storyn om pitchandet sen, för det finns med i ett av mina avsnitt där jag öppnar mitt sinne, och jag tror att de flesta redan har hört. Men jag kan berätta för dig sen, så får du höra.
Ja, jag har missat det, tror jag.
Det gör inget. Men berätta om näringslivet, att det är, för det är en annan värld, och jag har inte varit i den världen. Det är därför jag är väldigt, väldigt nyfiken på din berättelse och även vad alla andra upplever.
Men i näringslivet är det ju privilegierat att vara liksom vit medelålders man. Och det har ju att göra med, såklart, att näringslivet är skapat av män för män. Det är ju liksom de som har lagt grunden för vad det är till exempel att vara ledare. Och då måste man ju titta på forskning. Och där det gjordes en studie i Norge på Handelshögskolan. Jag tror att det var 2016, om jag inte minns fel. Där man målade upp två karriärister. Man delade upp studenter på Norges handelshögskola i två grupper. Och så målade man upp en karriärist för dem. Den ena hette VD Hans och den andra hette VD Hanna. Så ena gruppen fick höra om Hans och den andra om Hanna. Det var exakt samma person, samma drag, allting. Och sen fick man bedöma de här utifrån olika kriterier. Till exempel om personen är bossig, eller om personen är en bra ledare, eller om personen, man vill göra samma vägval, personen är en dålig förälder och så vidare. Mm. Varpå Hanna får liksom egentligen alla dåliga kriterier. Mm. Och Hans får de positiva. Och det illustrerar ju liksom skillnaden på hur vi bedömer män kontra kvinnor. Och de är exakt likadana.
Var det en enkät? Eller hur var studien gjord?
Ja, men det var ju två olika grupper studenter liksom. Okay. Och så berättade man om de här två personerna.
Mm.
Men den ena gruppen fick bara höra om Hanna och den andra fick bara höra om Hans.
Mm.
Och sen fick man bedöma dem, vad man tyckte om de här personerna utifrån olika kriterier.
Mm.
Varpå Hanna är bossig, Hanna är en dålig förälder. Hanna är, ja men du vet, hon är för och så vidare. Medan Hans vill man göra samma vägval som, man vill ha honom som mentor.
Mm.
Om man liksom då har det som grund för hur vi bedömer kvinnor kontra män olika i näringslivet, då blir det ju ganska uppenbart att det är tuffare att vara kvinna. För vi har ju liksom en bild av vad ledarskap är. Vi beskriver det som någonting som är könsneutralt. Men om du tittar på, det här säger Anna Wahl som jag intervjuat, hon är genusforskare.
Mm.
Hon forskar liksom om organisationer och manligt och kvinnligt och jämställdhet i näringslivet. Så när du då tittar på bilden av ledarskap, så är den väldigt lik bilden av vad det är, hur du beskriver att det är att vara man. Så ledarskap och manlighet är väldigt likt. Medan kvinnor inte är särskilt lik den bilden av ledarskap. Och det gör ju att som kvinna, så även om du är rätt, så är du ändå fel.
Mm.
Så att om du är rak och tydlig, om du är allt det här som en ledare ska vara, men nu generaliserar lite, så är du då inte tillräckligt kvinnlig. För de bilderna stämmer liksom inte överens. Och det gör ju att vi får höra så här, du är för hård. Ska du inte vara lite mer mjuk i kanterna? Du är en bitch. Ja, men du förstår. Alltså,
jag fattar.
Det är klart att det får konsekvenser.
Jag frågar bara om studien. Mm. Hur var den med deltagare, alltså just män och kvinnor? Var det lika fördelat?
Ja, det skulle jag tro. Jag vet faktiskt inte det. Men, jo, men det var en blandning av män och kvinnor. Men det man såg i den studien, det var ju att männen var mycket hårdare mot Hanna än vad kvinnorna var.
Ja, okej. Okay. För jag kan verkligen bara tänka mig, jag försöker spekulera lite, okej, vad har de tänkt? Då har de typ tänkt då att amen, han är ju en bra pappa liksom, för att han jobbar och ser till att det kommer pengar hem då, medan hon är ju en skitdålig mamma för att hon jobbar och har inte tid med barnen.
Mm.
Vilket är så snurrigt tänk också, för jag tänker lite på det där. Ibland så är det en sån otroligt stor fokus på att kvinnan ska vara mamma och verkligen vara med barnen hela tiden, ta hand om dem. Men det funkar inte heller alltid liksom för pappan, och det är där jag tror att vi ser alla de här bitarna. Man vill välja på något sätt att det ska vara åt ett visst håll då. Därför blir det så sjukt att man kan tycka att kvinnan är sämre för att hon jobbar och tjänar pengar, medan mannen då är bra. Och där är min spekulation. Jag säger inte att det är så, så jag tror att det är så resultatet ser ut. Jag försöker bara tänka hur de har tänkt. Men jag älskar sådana här typer av studier. Jag tycker det är jätteintressant när man går in och tittar på det här och ser hur folk reagerar. Jag har sett någon liknande också där det handlade om exakt samma kriterier för en kvinna som såg bra ut och en kvinna som såg dålig ut.
Mm.
Alltså som var ful, menar du rättare sagt. Och då det gick åt exakt samma håll. Man kastade skit på den som inte var lika attraktiv, medan den andra hyllade man jättemycket bara på utseende. Vilket också är obehagligt att vi är benägna. Och där vet jag att det var samma beteende från män och kvinnor.
Mm.
Att de gick in och liksom sågade den som var mindre attraktiv, och den andra som var attraktiv var ju såklart mycket, mycket bättre. Mm. Trots att alla omständigheter var identiska.
Världen är så ytlig.
Ja, men tyvärr. Ja. Den är verkligen det, och jag tycker det är jävligt obehagligt också om vi tittar på alla sociala medier.
Mm.
Hur man kan filtra upp och hotta upp alla sina bilder så att man alltid ser bra ut. Man delar alltid med sig, eller folk delar alltid med sig av de fina sidorna av livet. Och så likar alla och tycker att det är så otroligt bra. Mm. Sen är det när man väl visar den kanske negativa sidan som alla också uppskattar ärligheten. Mm. Då får man också mer kommentarer. Wow, kul att du delar med er. Vad fint att du vågar vara ärlig hit och dit.
Mm.
Men vi går åt ett skrämmande håll, så jag blir också lite orolig om det här kommer förvärras eller om det kommer förbättras. Vad tror du själv?
Vad kommer förvärras eller förbättras, menar du?
Allmänt, hur vi ser på liksom hela den här man, kvinna, snygg, oattraktiv, både för män och kvinnor. Där syftar jag verkligen inte bara på liksom ett kön, jag syftar verkligen på båda.
Ja, men och det där är ju också en superviktig fråga när det kommer till jämställdhet. Alltså hur vi porträtterar kvinnor i, inte bara sociala medier, utan i reklam, och hur målar vi upp dem?
Mm.
Alltså, det finns en jättebra film som, på Netflix, som heter Jag är ingen lättfärdig man, som jag har pratat om några gånger i min egen podd.
Mm.
Men den är så intressant. Det är en fransk film där han slår i huvudet och vaknar upp i en värld där liksom allt är omvänt. Alltså patriarkatet, det är liksom kvinnor som är patriarkatet. Och det är så intressant att se när en man hamnar i en viss situation, hur sjukt det är.
Mm.
Typ när de ska då vara intima med varandra och hon säger till honom, har du inte rakat dig? Du är som en apa, vi kan inte ligga med varandra. Liksom, det här går inte. Och alla män står och posar på reklamskyltarna, du vet, så här, och pruta med läpparna, och de ska laga mat, och de ska, alltså det är draget till extrema, men ändå så är ju det en del av verkligheten, och det blir så sjukt när man liksom vänder på det, bara helt plötsligt ska en man raka benen, eller det står en man och poserar liksom. Så jag rekommenderar alla att se den filmen, för att det blir som ett uppvaknande.
Vad
liksom
heter den?
Jag är ingen lättfärdig man, finns på Netflix.
Klingar bekant, jag tror jag har sett den där när jag har scrollat igenom. Jag börjar tänka direkt på, det finns en gammal serie som jag gillar, som är en sci-fi-serie som den är typ för barn, men väldigt vuxeninriktad. Som heter Red Dwarf, och de åker runt i universum.
Mm.
Och de hamnar i ett parallellt universum där det är exakt tvärtom.
Mm.
Och den ena karaktären är lite så här mansgris liksom. Men helt plötsligt när de hamnar i den här kontrasten, så är det just kvinnorna som så här går och greppar honom i röven och liksom börjar tafsa på han. Jag är inte redo nu. Liksom, fan, jag tror att du och jag skulle kunna ha ganska bra sex. Och han bara, vad fan är det här? Jag klarar inte av det. Jag tycker det är så jobbigt när en tjej börjar antasta mig. Så det ställer det på sitt huvud. Jag garvade väldigt mycket, och det är ett avsnitt som verkligen fastnade, just för att de lekte med den här konstellationen. Det är briljant, och det blir, ja, det är som du säger, det blir väldigt annorlunda när man väl, när man väl vänder på det.
Hur skulle du reagera själv om en tjej gjorde så mot dig?
Alltså, jag ska inte säga att exakt så har hänt, men jag har råkat ut för att det är äldre kvinnor som har varit väldigt på, väldigt tafsande. Och det var till och med en kvinna på ett av mina tidigare jobb när jag var 20 som tyckte att hon kunde lätt jobba övertid, för hon brukade ändå säga till sin man att hon jobbade övertid, så vi kunde liksom ligga efter jobbet ifall vi inte kunde ligga nu.
Aha.
Så erbjudandet har även kommit och jag är inte helt ensam om det heller. Så, så den biten, den är högst verklig. Liksom. Den finns även för oss män. Jag var väl mer grabb då, jag var 21 kanske.
Mm. Men det där är också 40. Jätteviktigt att prata om. Mm, för jämställdhet är inte bara liksom att kvinnor ska ha det bättre, utan det är att alla ska ha samma förutsättningar och möjligheter. Verkligen. Och liksom lyckas.
Mm.
Så det är klart att män också måste prata om det, som vi säger.
Ja, och det är ju vissa som även tar upp det. Jag tror nästan att för vissa män så tror jag nästan att det kan kännas mer tabu. Just för att det är mer välkänt att kvinnor råkar ut för det. Så jag tror nog att män tystar sig själva.
Mm.
Man kanske inte vill tillhöra det. De kanske tror är en minoritet, kan jag tänka mig. Men absolut, just vad gäller den biten, det här med att tjejer, kvinnor har gått och tafsat, ja absolut, det är nog ingenting som jag tror att många har råkat ut för. Men jag tror bara inte riktigt att man snackar om det på samma sätt. Och jag tror att vi killar kan ha en liten mer så här förmåga att typ bara skita i det. Att inte riktigt, man vill nog inte göra det, eller folk gör det nog inte till en stor grej i sitt eget huvud. Och det är nog kanske inte alltid det bästa, tror jag. Men att man bara såhär, jag orkar inte tänka på det, så skiter man liksom i det. Alltså jag kan ju säga att när det hände, jag tyckte inte att det var jobbigt, om man säger så. Alltså det, jag tror att det hade varit värre om det hade varit typ, med min chef kanske. Då hade det säkert varit jobbigare. Det här var en tjej som vi var bekanta liksom, men jag har varit mer chockad över, såklart, när det är en firmafest och så börjar alla gå loss. Jag har varit chockad överlag på den firmafesten. Det var första gången som jag var på en riktig firmafest.
Mm.
Och jag såg bara att okej, alla ringar på fingret, det är ingen som bryr sig liksom. Alla män var otrogna, alla kvinnor var otrogna, och helt plötsligt när jag fick ett erbjudande också, så var jag såhär, shit, det är det här temat de här spelar i. Okej, då fattar jag liksom. Så jag var mer överrumplad av allt som pågick, och det öppnades väl upp en liten ny såhär värld för mig genom att se det. För jag kom väl från det här, då är man gift, då håller man sig väl typ trogen. Men nej, så var det inte.
Nej, men sen är det nog mer, eller det är ju mer ovanligt att män utsätts för. Alltså,
absolut, det är ju så att män, så är det, definitivt.
Sverige är väl ett av de få länder som liksom säger mäns våld mot kvinnor, inte domestic violence som de flesta andra använder. Utan, och det är ju för att män utövar de här typen av saker mer. Alltså det är ju, jag kan inte exakta siffror, men det är ju...
Jag har noll statistik där, så jag kan varken säga för eller emot på den biten.
Jag kan dem säkert någonstans i huvudet, men jag vill inte säga något fel. Så
men vi gick ganska snabbt från en firmafest till domestic violence.
Jo, men precis, domestic violence. Men liksom i mäns våld mot kvinnor så innefattas ju, det handlar inte bara om att man slår, utan det handlar ju om sexuellt våld och hela den. Det finns ju olika typer av mäns våld mot kvinnor. Så är det ju.
Och då öppnar vi upp ett väldigt annat ämne här. Så du får liksom djupdyka lite i det här. Vad har du sett inom den? Har du pratat med någon? Är det något du har hört? Har du fått personliga berättelser återberättade?
Jag har ju en sån intervju imorgon, va?
Ja, okay.
Om, på just det temat, liksom. Mäns våld mot kvinnor. Så att just där har jag inte så jättemycket. Men det är ju en jätteviktig del i jämställdhetsdebatten. Om man verkligen ska dra den liksom hela jämställdhetsdebatten, då ska ju det temat in också. Det är mycket större än karriär och näringsliv, som liksom har varit mitt fokus från början. Att göra karriär som kvinna, och att det faktiskt är svårare än att göra karriär som vit man.
Vad ligger dina mål idag som att göra karriär?
De har ändrats jättemycket sedan jag startade den här podden. Om du hade frågat mig för ett drygt år sedan, då hade jag nog sagt att jag skulle vara vd eller marknadschef någonstans framöver. Liksom att det har varit mitt mål. Idag så är jag inte så tänd på titlar på det sättet. För mig handlar karriär nu mer om att göra något som liksom är viktigt för mig. Så jag kan inte mäta det i pengar eller i titlar längre.
Utan, varför?
Därför att den här podden startade jag liksom ur ren frustration. Jag ville ha svar på mina frågor. Men sen ju mer man hör ifrån olika kvinnor, dels ifrån mina gäster och dels ifrån alla mina lyssnare och följare som liksom hör av sig till mig på daglig basis, desto mer får jag ju upp mina ögon för hela den här jämställdhetsdebatten som jag inte kunde någonting om när jag startade den här podden. Mm. Jag var ingen jämställdhetskämpe eller kunde någonting om de här frågorna då. Men när man liksom öppnar ögonen och när man verkligen vågar ha ett öppet sinne, så nu ska vi få in det.
Ja, snyggt.
Nej, men när man liksom får upp ögonen för någonting, då ändras ju, hela min värld har ju ändrats. Mm. Inte bara karriärmässigt utan på ett personligt plan också. Hur jag liksom ser på livet, på mina relationer, på allt som jag gör.
Det är lite när slöjan väl har lyfts upp, då är det svårt att vända tillbaka.
Jo, men det är ju så. Mm. Så att karriär för mig, för den frågan hade jag i början när jag startade min podd, vad betyder ordet karriär? Så ställde jag den frågan till mina gäster. Och de sa så här, men det är att jobba med något som man brinner för och något som man tycker är roligt. Mm. Och det tror jag liksom är nyckeln till att lyckas. Så det handlar inte om pengar eller titlar. Nej. Längre, utan för mig, men jag tycker att jag har gjort en bra karriär nu då, för att jag har den här podden och jag vaknar varje morgon och tycker att det är roligt. Mm. Sen har jag ett jobb vid sidan av också då för att försörja mig, men
det brukar vara så.
Ja, det är ju så. Podd är ju ingen miljonärs, vad säger man?
Kan vara på sikt. Det är det man aldrig vet. Det är det
man aldrig vet.
Poddar når det, och det är väl lite som alla karriärer. Alla blir inte vd, vissa blir mega vd:s. Mm. Det är väl det, eller sångare, eller idrottsmän, eller skådespelare, eller kvinnor och allt vad det nu är. Mm. Men jag kan svara på frågan trots att du inte ställde den till mig. Mm. Men jag tänker lite på det här karriär, för det är någonting som har ändrats väldigt, väldigt mycket för mig. För mig förut var verkligen det här med karriär var på något sätt att man hade tjänat pengar på det man hade åstadkommit, eller på det man hade gjort. Och det gjorde att jag väldigt många år när jag höll på just med humor, jag kände aldrig att jag nådde målet, för att det genererade inte pengar.
Nej.
Idag kan jag se att jag gjorde en otrolig karriär med allting jag gjorde, för jag ser vad jag faktiskt har åstadkommit. Mm. Och kvittot behöver inte alltid vara pengar.
Nej.
Men att kanske nå ut, att kanske få sin röst eller andras röster höra, typ som nu i det här forumet, att vi sitter och poddar eller du gör din podd. Det är också karriär på ett helt annat sätt. Mm. Att få folk att kanske göra en förändring i sitt liv är nästan viktigare än att tjäna x antal tusen lappar till ett konto.
Mm.
Så jag gillar din tanke där om att karriär är inte samma sak längre som det var förr.
Nej, men jag känner mig ju, alltså jag tror att det är så för vissa fortfarande. Mm. Att det är liksom det man strävar efter, pengar eller titlar eller, alltså jag är ju i IT-branschen, den är ju jättetitelkåt liksom. Men vad, och jag är senior vice bla 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 eller technical, du vet, jag kunde inte bry mig mindre om vad min titel är. Nej. Nu. Och jag tänker så här, varje dag som jag får ett meddelande av någon som säger att du hjälper mig i mitt arbetsliv, eller någon som hör av sig och vill ha råd om någon situation som de har hamnat i, då har ju jag lyckats. Mm. För jag hade ju ett syfte med den här podden.
Mm.
Och det var ju att jag ville kunna ge konkreta tips och kunna inspirera kvinnor där ute. Och om jag gör det, då har ju jag gjort karriär, eller jag har lyckats, eller vad man nu ska kalla det.
Hör någonsin män av sig till dig? Jag tänkte bara blivit inspirerad också, för det är ju också ett ganska bra kvitto med att det bryter över barriären och når alla, tänker jag.
Mm. Jag får mycket dickpics på Instagram. Ja, så
riktigt?
De hör av sig. Ja, det händer väldigt ofta.
Okay, ja.
Det är såklart att det är vissa män som hör av sig. Och vissa är sådär att jag skulle såklart vilja att fler män lyssnar på min podd. För att jag vill ju inte, jag vill ju att män ska lyssna för att bli medvetna. Mm. För när jag var inne på i början så sa jag att jag tror mycket av det här sker omedvetet.
Mm.
Men för att skapa då medvetenhet, då måste ju män höra hur kvinnor uppfattar vissa situationer. Utan att det blir att vi hatar på män. För det har aldrig varit mitt syfte liksom.
Nej.
Men vissa män hör av sig och säger att, ja, men att de liksom får upp ögonen av att lyssna, absolut. Men det är få.
Mm.
När vi hade den här livepodden till exempel, då var det ju typ 85% kvinnor liksom. Av 500, det var över 600 personer anmälda till den här livepodden. Men då la jag ut en artikel på LinkedIn där jag uppmuntrade alla gamla rävar också anmäla sig. Och då trillade det ju in fler. Så att, men jag... jag tror också att vi måste ha mer manliga förebilder som man liksom kan identifiera sig med.
Jo, men det är lite därför jag ställer frågan, för det känns som att det måste nå ut åt båda hållen. Mm. Det är därför jag verkligen undrar om det liksom är män också, för jag tar ju för givet att kvinnor kommer att höra av sig. Annars hade ju ingen hört av sig.
Nej.
Rent krasst. Så därav liksom frågan, för jag känner att det är viktigt att även de hör, att man börjar lyssna på samtalen, och det är det här med att ha ett öppet sinne.
Mm.
Som du så snyggt lade in, då gäller det att kunna lyssna på de här historierna och kanske inte bara avfärda dem.
Nej.
Utan faktiskt också ta sig tid och lyssna.
Ja, för jag tror att ibland så kanske män slår dövörat till kvinnokampen. Alltså för att det blir återigen då att kvinnor slår på män.
Mm.
Och då tror jag att det är svårare att ta till sig liksom budskapet.
Mm.
Så att mer manliga förebilder som...
Jag tror så här ibland, lite ibland när jag ser de här diskussionerna. Jag har svårt personligen för breda penseldrag.
Mm.
När man börjar uttala som typiskt män eller alla män, och så blir den kommentaren. För att hade jag suttit och skrivit typiskt kvinnor och men det här är kvinnor liksom. Det hade varit jätteprovokativt.
Mm.
Och det är där jag tror att det blir den här faran med att skapa det här vi mot dem.
Mm.
Därför tror jag bättre att enas, liksom, att vi vill bryta det här tillsammans.
Mm.
Då kommer vi kunna lyckas.
Mm.
Jag tror det blir sjukt svårt om det blir en så här, vi är kvinnor eller vi är män och vi vill uppnå det här och liksom exkludera en form av grupp. Då tror jag man är ute på hal is. Så jag har, för mig, det sticker alltid lite så här, fan alltså, den här kampen glider åt fel håll när vi ska idiotförklara alla män för att någon snubbe gjorde något. Där tycker jag att poängen är missad, för att hade vi slängt in ett annat ord där istället för mörkhyad eller för en annan tro, då hade folk tagit otroligt illa upp.
Mm.
Men vi har inget problem att slänga in men män, liksom, typiskt män, mäns beteende. Då är det är som att det är okej. Och jag tror att det gör att många då män som sitter där blir så här, jag är verkligen inte ens intresserad av att lyssna. Mm. Det är där jag tror att det kan få den här bakvända, omvända effekten.
Mm.
Men jag tror att om vi så här, tillsammans, det är först då man förändrar, men annars blir det vi mot dem.
Men det är därför jag bjuder in alltså män i min podd. Mm. Därför att självklart mitt fokus är att lyfta kvinnliga förebilder, för att det finns fakta som säger att det är en av nycklarna till att liksom driva jämställdhetsfrågan. Att vi har kvinnor vi kan identifiera oss med och förebilder. Jag tror också det finns en jättestyrka eller kraft att hämta i att alla de här kvinnorna som jag har intervjuat, som typ Helene Barnekow som är vd på Microsoft eller Ebba Busch Thor, alltså de öppnar upp sig och säger, ja men jag får också höra att jag är för rak i negativ bemärkelse för att jag är kvinna.
Mm.
Eller jag har också blivit satt i lilla gummanfacket. Jag tror att det finns jättemycket kraft för oss kvinnor att höra det. Att det händer även dem. Men jag tror också att det är jätteviktigt att bjuda in männen i de här debatterna. Och inkludera dem i det.
Mm. Jag tror jag är med.
Ja, men för det här handlar ju om att vi måste vända en kultur, vi måste vända en norm.
Mm.
Vi måste få bort den här machokulturen. Och den ägs ju av männen. Det är ju männen som har skapat machokulturen. Som fortsätter att liksom driva den framåt. Så för att ändra den, då kan vi inte vi bara kvinnor sitta och liksom prata om att det är tufft att vara kvinna. Utan vi måste ju också bjuda in männen i den diskussionen. Annars kan vi ju inte vända en kultur.
Nej, det är helt rätt. Och jag tycker att det är ett skitbra initiativ. Och jag tycker att det är liksom, jag tycker att det är bra att det här kommer ut. Och det är därför du är här. Alltså jag bjuder in dig, för jag tycker att du driver en intressant fråga. Och jag tycker att fler behöver lyssna på dem. Och det är enkelt också för mig som då man att inte riktigt se de sakerna. Man kanske inte riktigt råka ut för dem. Men jag råkar inte ut för dem på det sättet. Sen har jag själv blivit lilla gubben i vissa tillfällen. Absolut blivit det. Men då var jag också liten. Men jag var inte gubbe i alla fall. Men skämt åsido. Så, jag tycker att det är väldigt, väldigt bra. Jag försökte undra hur kommer det se ut om 10-15 år? Vad tror du att hur det kommer se ut?
Om 10-15, det har redan tagit så jävla lång tid. Du vet, vi säger att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Och det är vi ju. Men det är ju fortfarande på daglig basis inte jämställt.
Nej.
Det är ju inte det. Alltså, när vi
tror du att vi någonsin kan uppnå den totala jämställdheten?
Det är min förhoppning.
Ja.
Men vi har en lång bit kvar att gå.
För den sträcker sig ju långt förbi kön också.
Ja,
om vi går
absolut.
På den totala jämställdheten ja. Så är ju kön i en bit. Sen har vi allt ifrån vilket land man kommer ifrån, vilken religion man tillhör, vilken sexuell läggning man har. Många bitar även där som täcker upp just jämställdhet. Så kommer vi kunna leva i det här perfekta jämställda samhället. Det är en svår fråga.
Det är en jättesvår fråga som jag inte kan svara på, tror jag. Det är min förhoppning, men det är så sjukt långt kvar. Och jag tror då måste man liksom inkludera alla i debatten. Män, kvinnor, folk som identifierar sig med andra kön, mångfald när det kommer till hudfärg. Alltså det är ju, det är som du säger, jämställdhet och mångfald, det är ju så mycket, mycket större. Nu är jag inne på könsfrågan liksom. Det är ju där jag har börjat. Men liksom för att gå tillbaka lite till att inkludera fler, så jag har ju också en manlig mentor som hjälper mig. Jag vill liksom få in det på något sätt, för jag tycker att det är viktigt att vi kvinnor, vi startar mycket kvinnliga nätverk och pratar om frågorna så. Jag tror att det är superviktigt då. Jag har ju två kvinnliga mentorer men också en manlig mentor som hjälper mig, som jag kan fråga också. Hur upplever du det här? Hur ser du på de här frågorna? Hur har det varit för dig?
Vad säger han?
Han är en av de få män jag känner som kanske utmanar sig själv och sätter sig in i kvinnors situationer. Och han brinner liksom för jämställdhetsfrågan så. Men han har nog insett hur privilegierat det är att vara vit man liksom.
Vad skrämmer dig?
Vad som skrämmer mig i de här...
Det är en öppen fråga. Vad skrämmer dig?
Vad skrämmer mig? Oj, vad svårt. Och få svåra frågor. Nej, jag skojar. Jag är nog ganska orädd. Gud, vilken svår fråga. Vad skrämmer mig? Vad brukar folk svara?
Ja, det är väldigt, väldigt olika. Någon har till och med sagt spindlar. Det är väldigt olika. Det kan vara vad som helst.
Vad skrämmer mig? Jag är rädd för alla skräckfilmer.
Det är ju något som bokstavligen
skrämmer. Jag är jätterädd för Gollum i Sagan om ringen. Folk tycker han är söt. Jag har sett den filmen och bara, du har tittat under sängen.
Ja.
Så du tycker inte att han är läskig eller?
Nej, läskig. Men jag är väldigt svårskrämd.
Ja.
Det folk har många gånger försökt skrämma mig. Min reaktion är oftast noll.
Ja.
Jag vet till exempel en av mina kollegor här. Jag skrämde honom och han blev skitskraj. Men sen var det någon gång när jag kom och han skulle skrämma mig och reaktionen var bara att jag kollade på honom. Och han bara, vad fan, noll reaktion. Han bara, jag får ju panik här och blir superskraj varje gång du glider fram. Du reagerar ju inte ens.
Nej.
Men jag vet inte vad det är, varför jag är så. Men nej, inte skräckfilmer heller. Jag är sån som, jag vill bli skrämd, men det händer så sällan. Så jag gillar att titta på skräck för att se om det är någonting som skrämmer mig. Men nej, det är inte så ofta. Men det är klart, andra saker skrämmer mig såklart. Men kanske inte Gollum.
Vad skrämmer mig? Det är en jättebra fråga. För att jag har nog inte reflekterat över den. Vad som skrämmer mig.
Nej. Det kanske kommer.
Det kanske kommer. Jag ska fundera på det. Jag får skriva till dig sen. Vad skrämmer mig? Jättebra fråga.
Det blir en öppen fråga där helt enkelt. Vad gör dig glad?
Min hund.
Min
den
hund.
Var lättare.
Ja. Vad är det för hund?
En chihuahua-korsning.
Hur gammal?
9. Hon fyllde år i måndags faktiskt.
Åh jävlar alltså. Då har hon varit med länge.
Ja. Alltså jag har bara haft henne i 2,5 år.
Ja, okej.
Vi är fortfarande nykära.
Smekmåneperioden. Sen går det över. Sen är det bara chihuahua. Nej, men hundar, det är ju en väldigt speciellt. Det är svårt att inte få mycket kärlek ifrån sin hund. Det är väl jag lyssnade på någon podd där de pratade just om kärlek. Och då säger han, det var en amerikansk podd, han bara, grejen är att hundar har fattat kärlek. Men vi har inte det. För att en hund kommer alltid fram jätteglad när du kommer hem. Det gör aldrig din partner.
Nej.
Kommer aldrig komma fram helt överlycklig över att du har kommit hem. Men hundar gör det. De vet. Så när du kommer hem är de superglada. Och så blir man själv skitglad. Så att hans tips var att försök att ta lite av den biten ifrån hundarna och ge det till den nu tillsammans med den här. Visa glädje när du kommer hem.
Hon är min stora kärlek i livet. Den där lilla hunden. Jag har ersatt både man och barn med en chihuahua. Det är ju sunt.
Oj då.
Min stora. Men hon är min kärlek.
Ja.
Så det, hon gör mig glad.
Ja,
varje dag, varenda minut på dygnet.
Ja, nej men som sagt, hundar det, ja just det, du vill ju ha med lilla hundar och så gick det ju inte, det är ju tyvärr hundförbud. Nu kom jag på det.
Ja, det är ju en mer en logistikfråga, så här, när kan jag spela in podd? Ja, men det är ju de dagarna som jag liksom kan lämna henne ensam då, så då måste man få ihop logistiken.
Ja, det är klart.
Det är ju glädje, men också ett jäkla jobb att ha en hund.
Mm. Jo, det är det ju. Definitivt.
Man är låst, om ja. Inte annat.
Men du har ju någon som är sjukt lycklig när du kommer hem efter det här.
Ja, gud ja.
Hon kommer vara väldigt glad. Kommer aldrig säga att du gör någonting dåligt.
Nej. Oh, nej, hon kommer bara alltid älska mig gränslöst. Ja. Liksom, det är helt fantastiskt.
Nej, det är riktigt fantastiskt. Vi har nått vårt slut.
Ja.
Men om du vill lämna en så här ljuspunkt i slutet av avsnittet här. Det handlar om egentligen precis vad du vill. Men om det är någonting. Vi håller oss till ämnet såklart. Men om du vill ta upp något som ändå är ett litet skimmer för någon som kanske sitter där ute just nu, har hört det här avsnittet och känner sig träffad. Mm. Vad skulle du ge för råd?
Till en man? Eller?
Nej, alltså kvinna. Alltså vem som helst. Egentligen.
Om jag ska ge en ljuspunkt.
Eller bara ett råd. Vi gör så. En ung kvinna har hört avsnittet, känner sig träffad av det du har sagt. Nu har du möjligheten att ge henne lite visdomsord om hur hon ska göra.
Hur hon ska göra för att tackla näringslivet, menar du, eller?
Situationen med folk som lilla gumman henne och sådana saker.
Alltså mitt tips till alla kvinnor där ute är att man måste vara sig själv.
Mm.
För det är så lätt att falla in i de här normerna som finns. Och för att bryta dem, då måste vi ju liksom börja bryta dem. Och våga vara oss själva i alla situationer. Och inte köpa att någon vill sätta in dig i ett fack. Eller säga att du ska vara på ett visst sätt. Bara för att vara business till exempel. Det är ju ett av mina råd. Sen också att man ska förstå att det inte beror på dig som individ. Om du nu blir satt i lilla gummafacket. Om du blir förminskad eller... Om du känner att du inte blir tagen liksom på allvar i din karriär. Det beror inte på dig, det beror på strukturer. Det är inte dig som person det är fel på, utan det är systemet det är fel på.
Mm. Bra svar.
Ja, för jag tror att det är jätteviktigt att ha med sig.
Mm.
För det är så lätt att börja klandra sig själv.
Mm.
I de här situationerna.
Verkligen. Super. Fanny, tack för ett jättebra samtal.
Ja, tack själv.
Om folk vill följa dig på din resa, var hittar man dig då?
Då hittar man mig på Instagram under namnet Fannys Forebilder.
Mm.
Eller på LinkedIn, Fanny Widman, kan man också hitta mig.
Mm.
Instagram är jag mest aktiv på.
Super.
Ja.
Ja, där hör ni. Och till alla pojkar, killar, grabbar, män där ute också. Om ni är såna som går runt och kör med det där snacket, försök att skärpa er. Och om ni är idioter som sitter och skickar skeva grejer på Instagram, då kan ni fan dra åt helvete. Alltså.
Vem kom på dickpics?
Nej, inte jag heller. Det där är en sån sak som jag... Det, alltså, det finns så jävla mycket nötter alltså. Så om ni är en sån som håller på med det, ge fan i det bara och väx upp någon gång.
Mm.
Och med de hårda orden säger vi tack för den här gången. Och återigen, tack för ett jättebra samtal. Och det är en bra grej du håller på med. Jämställdhet är viktigt.
Mm.
Vi behöver lyfta de här frågorna mer. Så tack för att du hörde av dig till mig och ville delta i min podd. Och tack för att jag fick äran också. Och liksom
tack för att jag fick komma.
Kom hit. Ja, tack så mycket.
Jättekul. Mm. Ovant.
Ibland måste man vända på rollen också.
Ja, men precis.
Så är det. Ja. Om ni uppskattade avsnittet får ni jättegärna dela det på era sociala medier. Glöm inte att prenumerera på det, vilken poddapp ni än lyssnar på. Så släng in en prenumeration och lämna jättegärna en recension. Så säger jag tack för den här gången. Hej då!